Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Riktigt glad och hälsa välkommen till en gammal, eller gammal nu ska vi inte säga så, men en gäst som inte en gäst som inte varit inom Klackenramen på ett tag, som är också förståeligt. Hej Frida.
Hej Kevin.
Hur mår du?
Jag mår bra, men är lite sliten på grund av alla dessa kvällsmatcher som pågår denna vecka. Det är inte lätt att ställa om dygnsrytmen när man är van vid att gå upp väldigt tidigt och gå och lägga sig i hyfsad tid. Men man ska inte klaga, man får se mycket fin fotboll.
Verkligen. Och bara förklara för er att... förklaring varför Frida inte varit med så mycket. Det är inte för att hon inte är välkommen. Det är ju framförallt för att du är ju verkligen on the road hela tiden. Du gör extremt mycket och du befinner dig just nu i detta nu i London, visst?
Ja, det gör jag i min fina lilla lägenhet här. Ja, men precis. Jag flyttade hit i augusti så att det har ju gått väldigt snabbt får man säga. Jag satt eller på, när jag var på Stamford Bridge i måndag så träffade jag en norsk kollega som också flyttade hit i augusti för att han skulle följa Solskär och Manchester United för VGs del. Och då sa han det också. Han bara, det är helt sjukt vad snabbt det går. Alltså, veckorna bara, det är så mycket matcher hela tiden och så mycket som händer så att alla veckor bara försvinner hux flux. Och sen tillade han också en ganska bra beskrivning av det här jobbet. För han sa att det känns som att man är på en tjänsteresa som aldrig tar slut. Och det är, jag skriver under på det. Alltså hur underbart det än är så är det som en tjänsteresa som aldrig tar slut. Men jag trivs jättebra. Jag tror jag trivs bättre här i London än vad han gör i Manchester i alla fall.
Jag kan ju tänka mig, nu ska jag inte snacka ner Manchester, men London är ju kanske en lite roligare stad också. Och finns lite mer variation i både lag och i annat gott och blandat.
Ja, men absolut. Jag gillar ju Manchester. Men problemet är ju att alltså vädret där är ju liksom ännu sämre. Här i London är det ju ganska bra. Alltså det är ju rätt ofta sol. Nu är det sol till exempel. Och hyfsat varmt. Men i Manchester så är det inte många regnfria dagar. Och ganska kyligt också. Så att, jag tror att det är det som spelar in mycket. För att i övrigt så det är lite, så här, lite hipstritt i Manchester nu. Det är lite så här up and coming. Så här, de coola bor där liksom.
Om man tittar då tillbaka bara kort innan vi blickar till nuet, men hur många matcher har du tittat på live under den här perioden tror du?
Oj, alltså jag har ingen aning. Jag har ju jag samlar ju liksom på matchprogram så att efter varje match som jag har varit på så lägger jag matchprogrammet på en hög och den högen är alltså den är så hög nu så att jag liksom har fått påbörja en ny stapel.
Du får flytta snart.
Ja, jag vet att... Ja, men precis. Alltså, det måste vara en 60 matcher. Alltså det tror jag. Definitivt. Alltså, jag snittar ju ändå minst 2 i veckan. Och det blir oftast kanske 3. i olika, alltså både Premier League och så har vi ju Women's Super League och sen så när det är cupspel och Europaspel och Championship och det är liksom mycket att se alltid, så att det blir en hel del, det har blivit många arenor och många resor också ute i landet, vilket är väldigt roligt faktiskt.
Finns det någon match som du minns extra mycket ifrån? Som så här lite,
ja,
lite extra galen?
Ja, ja men gud, det är där definitivt. Nu ska jag bara tänka. Det är väldigt lätt att man hamnar i att man bara tänker de senaste veckorna.
Mm.
För att Chelsea-Arsenal på Stamford Bridge var ju oerhört speciell. Och egentligen var ju Arsenal-Chelsea också väldigt speciell.
Jag tänkte på Chelsea-Ajax var det väl också på? Om
ja, just missa. Det. Jo, precis. Ja, men det stämmer. Ja, men den slår ju allt. Det var ju galet från början till slut. Alltså det är ju, jag och min, alltså en kompis och kollega som råkade få plats bredvid mig. Alltså vi bara tittade på varandra. Och bara, alltså efter 40 sekunder var det liksom som att man kunde inte göra annat än ha stenfokus på den här matchen. För att den var så kaosartad från början till slut. Och liksom dubbla utvisningar. Och det var otroligt märkligt. Otroligt märkligt. Men men den slår nog allt. Jag ser ett mönster här med Chelsea. Att de ofta är inblandade i galenskaparna.
De bjuder på galenskap. Ja. Finns det någon arena då som du skulle vilja hylla lite extra?
Ja, alltså det beror på hur man ser det. För att alltså ska man se det utifrån ett jobbperspektiv så finns det ju vissa arenor som man föredrar mer än andra. Alltså där det liksom är enkelt som journalist att ta sig mellan läktare och pressrum och mixzone och allt vad det är. Och då står ju fortfarande Arsenal ut. Alltså The Emirates är faktiskt väldigt, den är väldigt väl planerad, känner man. Alltså här har man tänkt till med allting. Sen är ju Tottenham Stadium är ju helt galen. Alltså jag har aldrig sett, jag tror ihop med Santiago Bernabeu så är det nog den mäktigaste arenan i Europa. Alltså när det kommer till arkitektur och bara kvaliteten rakt igenom på allting i princip. Alltså det känns ju som ett luxury resort liksom. Alltså man bara sitter där och undrar vad man gör där, alltså i princip. De är ju fina på sitt sätt. Så gillar man ju de här gamla, lite äldre, alltså de som kallas grounds och inte stadiums, som typ så här Griffin Park som Brentford kommer att spela på några månader till innan de tyvärr skiftar till en lite modernare arena i närheten. Alltså de gillar man ju också att besöka. Amex Stadium som Brighton spelar på, den är ganska, ganska mysig också för att vara en nybyggd arena. Så att, det finns rätt många. Old Trafford är lite, inte många som gillar att åka dit där, ska jag säga. Det märks att det var ett tag sedan den renoverades. Gör det faktiskt. Den tillhör inte en av mina favoriter. Konstigt nog, fast den kanske borde göra det.
Du nämnde Spurs arena. Och det är ju en arena som du också ska gå till ikväll när Spurs tar emot då RB Leipzig i Champions League. Ett Spurs som verkligen har det tufft just nu. Sedan längre tillbaka är ju Harry Kane borta. Och i början på veckan, eller igår, fick man reda på att Jungmin Son är borta på grund av en bruten arm. Han hade tydligen brutit den, om jag förstått det rätt, mot Aston Villa efter typ 5 minuter. Men han spelade ändå hela matchen.
Ja men precis, det var ju lite bilder där han stod och höll om armbågen lite. Men precis.
Och ja, det är en väldigt knepig situation där för Mourinho, som också gått ut och gjort sina metaforer om situationen just nu, om någon form av våning 4, hiss och döden och att kämpa vidare. Hur ser du på Spurs just nu och Mourinhos läge i klubben?
Alltså Mourinho, han är ju smart på så vis och är ju väldigt, väldigt ofta teatralisk och överdriver i princip allt. För att han vet om att han tjänar på det i slutändan. Och det är väl klart att sitta på en presskonferens och säga att och dra någon liksom symbolik kring döden på grund av, nej men där man jämför liksom skadelistan med det. Det är väl klart att det, alltså det är bra att ha någonting att skylla på ifall det skulle gå åt skogen. Å andra sidan så har han ju faktiskt belägg för det nu, för att nu står de ju faktiskt utan en ordentlig striker. Nu börjar jag återigen prata som så här Troy Parrott, som är, vad är han? 18 är just, han fyllde 18 nu för någon vecka sedan, liksom att han, alltså supporterna pratar om honom, och det säger ju ganska mycket om att det inte finns någon direkt ersättare bakom Harry Kane. Och alltså Son är ju för mig nästan inte heller någon striker på det sättet. Eller alltså en ren nia så. Så att, nej, de sitter lite i klistret. Det ska bli spännande att se hur han ställer upp ikväll.
Verkligen. Men om man kikar då på Premier League och hur det ser ut där just nu. Det är ju oerhört... Ja, det är ju väldigt roligt att se, med tanke på att det känns som att inget av lagen riktigt tar grepp om de här fjärdeplatserna alltid. Nu hade vi senast i måndags, du var ju där, Chelsea mot United. Överraskande tyckte jag kanske nu på förhand, om man hade sagt i resultat att United vinner med 2-0. Men Chelsea har ju också en hel del skador. Så finns det ju en hel del dramatik kring just de här Champions League-platserna. Vi har ju Liverpool uppe i toppen, det behöver man inte snacka något om. City, Leicester, och sen är det lite längre ner där, Chelsea på 41 poäng, Spurs på 40 poäng, Sheffield United på 39 och United på 38. Om du ser på de här fyra lagen som kämpar om den här fjärde platsen, nu räknar jag bort lite Leicester för ett litet tag här, vilka av dem skulle du säga har det bästa utgångsläget just nu?
Utan att ha funderat sådär speciellt ingående på, jag tycker ju faktiskt att United, nu börjar det ju se rätt bra ut för dem. Alltså det är klart att de hade lite flax som fick med sig alltså 3 poäng på Stamford Bridge. Alltså det satt ju Solskjaer och sa själv också att de spelade ju inte bra, utan det var ju andra omständigheter som gjorde att de vann matchen, inklusive då att Chelsea hade en massa spelare borta och fick liksom slänga in lite, ja, spelare som kanske inte kommer att vara kvar så där jättelänge, om man säger så. Men de har trots allt fått in en striker där i Gallo. Även i Gallo, liksom, det är ingen Cavani. Så, han är ju ändå en duglig anfallare. De fick i alla fall in någon. Tycker Bruno Fernandes har ju sett väldigt intressant ut. Och liksom den typen av spelare som United har saknat under större delen av säsongen i princip. Så att det borde se ganska lovande ut för dem. Nu vet jag inte riktigt hur länge Rashford kommer vara borta. Det är väl ganska, det är väl oklart fortfarande. Sådana där ryggproblem vet man ju aldrig riktigt med. Men får de liksom bara tillbaka honom, så ser det ju plötsligt ännu bättre ut. Sen är jag fortfarande tveksam till om Solskjaer är rätt tränare för att leda Manchester United. Men det är en annan femma, så att säga. Men i övrigt så tycker jag att, alltså det går inte att komma ifrån att Sheffield United har ett oerhört starkt lag, och inte minst efter att de värvade Sander Berge också. Jag menar, han har ju kommit in där och beter sig inte alls som att han är ny i Premier League, vilket alltså brukar ju ändå vara en startsträcka för alltså spelare som kommer till Premier League på det där sättet och aldrig liksom har känt på det tempot och intensiteten tidigare. Men han har ju sannoliken imponerat och gör ju nästan Lundström ännu bättre, som ju får sitta på bänken ganska mycket nu. För att när Lundström väl kommer in, så alltså han liksom håller ju på att explodera, för att han bara vill in och visa hur bra han är. Så att helt plötsligt tar Sheffield United lite djup i sin trupp som de inte har haft tidigare. Så att det är fortfarande jättesvårt att säga. Alltså tittar man poängmässigt, så sen Jose Mourinho klev in i Tottenham, så har ju faktiskt, är ju faktiskt Tottenham det laget som har plockat flest poäng efter Liverpool då. Men det har ju ganska mycket att göra med också att alla andra har underpresterat. Så att jag tycker det är jättesvårt. Chelsea måste i alla fall få tillbaka några spelare. Men som Tammy Abraham måste bli skadefri, Callum Hudson-Odoi och så vidare, för att de liksom ska orka hänga med, för att de kan liksom inte förlita sig för Batshuayi och Pedro och sådär. Det såg man väldigt, väldigt tydligt i i måndags. Så att rörig utläggning, mest för att jag inte vet. Alltså jag har ingen aning. Det är jättesvårt.
Men det förstår jag. Om jag säger så här, skulle du kanske även till och med räkna in lag som Wolves, Everton, Arsenal som är även där strax bakom United? Alltså det skiljer ju bara från Arsenal på 10:e plats till Chelsea på 4:e plats. Skiljer det ju bara 7 poäng.
Mm. Ja men absolut. Man kan absolut inte räkna bort dem i alla fall. Jag tycker att Arsenals möte med Everton som kommer här på söndag kommer nog berätta en del för oss om Ancelotti. För att jag tycker fortfarande att det är lite svårt att veta alltså hur bra Ancelotti har gjort Everton. Han är ju väldigt bra på att lyfta enskilda individer, och det har han verkligen gjort sedan han kom dit. Alltså jag menar Calvert-Lewin, honom snackade vi inte om för x antal månader sedan. Richarlison har blivit ännu bättre, Holgate och så vidare. Och det är lite det som har gjort att Everton plötsligt har vunnit en massa matcher, att de har någon som gör målen och så släpper de inte in lika många mål som de gjorde tidigare. Så att jag tror att den söndagens match där kommer att bli ganska avgörande för vem av de klubbarna som kommer att hänga på. För jag tror fortfarande att Arsenal har en chans att göra det. Men då måste de ju, precis som de gjorde mot Newcastle nu senast, vinna matcher på det sättet som de gör där, att de alltså dels håller nollan och inte släpper in ett onödigt mål där i början bara för att Newcastle får några chanser, och sen liksom dödar matchen rakt av. För att det är det de inte riktigt har lyckats. De har spelat fint och de har spelare som har imponerat och sådär, men alltså individuellt, men de behöver ju fortfarande ta poäng. Det är ju faktiskt det fotboll går ut på. Så att ja, jag är oerhört spänd på den här veckan. Jag tror att den kommer vara ganska avgörande, samma där med Chelsea Tottenham. Det är ju också en 6-poängsmatch. Så att ja, det är mycket frågor och väldigt, väldigt få svar för tillfället.
Ja, men det är kul. Det är så man gillar fotbollen också, att den bjuder på spänning. Man får helt enkelt ligga i och vänta.
Ja, precis.
Och se vad svaret ger, för det är det som gör det extra spännande. I toppen är det ju inte så spännande. Där väntar man ju egentligen bara på att man ska kunna säga okej, nu har Liverpool tagit titeln. Och det är ju verkligen bara en tidsfråga till det. Hur ser du på Liverpool då gentemot de spelade igår mot Atletico Madrid, förlorade med 1-0? Hur tror du de tänker? Tror du de lägger så mycket krut på Champions?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
Ja, nej, men det tror jag. Det tror jag definitivt att de kommer göra. Och jag tyckte väl, jag visste de förlorade mot Atletico. Målet de släpper in är ju, alltså det är ju ganska mycket oflyt där med Fabinho som liksom får bollen på sig, och sen så är det vaket där av, vem är det, Saul var det väl som gjorde mål. Och liksom förlorar lite grann på det, och plus att man liksom har oerhört svårt att liksom komma till sista tredjedelen. Jag tyckte Salah var var inte speciellt bra, och sen byter man ut liksom Mané mot Origi, vilket givetvis inte är samma, riktigt samma sak. Och sådär, så att jag vet inte, alltså jag tyckte inte att Liverpool gjorde en katastrofal match. Så de har ju, det var lite som Klopp sa liksom där i sin dramatiska intervju efteråt, att liksom sista ordet är inte sagt än. Ja, liksom Anfield väntar nu, det blir en annan sak. Alltså det tror jag också. Så att, ja men det är ju lite det som definierar en storklubb, att då ska man ju kunna slåss på alla fronter. Nästan. Och så jag tror definitivt att de tar seriöst på Champions League. Också för att liksom, ligatiteln i princip är säkrad just nu. Det var ju lite det som var grejen förra året, att de gick och vann Champions League, men innerst inne hade de hellre velat vinna ligan. Alltså det är ju lite konstigt ändå när man tänker på det. Och i år har de ju, alltså de säkrade ju egentligen, alltså nu alltså det hade ju varit en, det går liksom inte att missa titeln nu, alltså så är det ju bara, så de har ju egentligen säkrat den på sätt och vis. Det sjuka i min värld, det är ju snarare att de har chansen att säkra den redan i mars, alltså det är ju helt enormt, och att de kan säkra den på Goodison Park, alltså det är, nej, det är fruktansvärt. Hade jag varit Everton-supporter hade jag inte ens gått dit, men det är ju för att de är så säkra i sig själva. Alltså det låter som en töntig förklaring, men man ser det liksom, alltså sättet de alltså skiftar formation liksom under matchernas gång, för att de vet liksom exakt vad som händer om en spelare droppar ner, ja men då liksom då hänger den andra på. Alltså de vet exakt vad de gör hela tiden, och det är det som gör också att de kontinuerligt konstant vinner matcher. Så att jag vet inte om det var svar på någonting, men ett svar var det i alla fall.
Ett svar var, jo då, du svarar på frågan om du tror att de satsar på Champions League.
Okej, okay, ja. Bra.
Härligt. Och om man ska titta lite spåkulan då, som alltid är lika givande och intressant. Liverpool, City, Leicester just nu är topp tre i Premier League. Är det så det kommer sluta när säsongen är?
Alltså jag är inte jätteövertygad om Leicester riktigt än. Alltså jag tror att de lever ju ganska mycket på att de hade ett ganska stort övertag. Alltså lite som Chelsea, som också gjorde en fin höst och sen kunde de leva väldigt länge på det innan andra lag nu har börjat komma ikapp i tabellen. Så att jag tycker Leicester har några ganska tydliga svagheter och är ju inte på samma nivå som både City och Liverpool är, för trots att City liksom blandar och ger lite grann, alltså prestationsmässigt, så har de ju ändå en högsta nivå som är helt, alltså absurt bra. Och det såg vi inte minst då när Leicester mötte båda lagen på väldigt kort tid. Alltså vilken skillnad det är ändå när City och Liverpool spelar ut hela sitt register. Så att jag skulle inte räkna hem Leicester riktigt än ändå. Det är det som gör också att den här säsongen, även om Liverpool har varit så pass överlägsna, så är det ju faktiskt det som håller säsongen levande också. Att det känns som att nästan alla Europaplatser fortfarande är så oerhört öppna. Och alltså ända ner till botten egentligen ju. Där kan ju också hända en massa. Så att, nej, det är högintressant, för att använda ett otroligt slitet.
Ja, jag förstår vad du menar. Det blir väldigt intressant att följa detta. Och om man ska kika i spåkulan för Champions League då, som just nu spelas, det är väldigt svårt att säga med tanke på att några har redan spelat sin första omgång och några väntar på att spela. Vem ser du som den stora favoriten att ta hem det här?
Alltså grejen är att jag tycker det är så svårt med att tippa och sådär, så jag brukar bara gå. Alltså jag brukar hålla mig ganska mycket till det jag tippade i somras. Och då sa jag att Manchester City skulle vinna Champions League. Att det skulle bli, att Pep skulle kröna liksom sin tid i City med en CL-titel till slut. Och jag får väl stå fast vid det, alltså trots att det är Real Madrid de möter nu. Vilket väl möjligen är tuffast möjliga motstånd. Å andra sidan så har det ju oftast gått åt helsike för dem på ett sätt när de liksom har mött de lite sämre lagen också. Så att jag tror inte att det är helt dumt ändå att möta Real Madrid redan nu. Alltså det är lika bra att testa det omvända liksom, och se om det fungerar istället. Så att jag, ja men precis, att jag håller, jag får fortfarande hålla Manchester City som favoriter. Och sen där bakom, alltså vad gäller de engelska klubbarna, det är klart att det ska mycket till om Chelsea slår ut Bayern München liksom. Bayern München är ju helt klart favoriter där, med tanke på allt också i Chelsea med skador och så vidare. Men Chelsea är ju lite grann så där att de föredrar ju nästan att vara underdogs i en match. Det är ju faktiskt då de har gjort sina absolut bästa matcher. Det såg vi ju inte minst när de åkte till Tottenham Stadium och liksom lät Tottenham försöka föra spelet, och sen så bara liksom pulveriserade de dem totalt, alltså rent taktiskt, och utmanövrerade dem. Och vi har sett det mot Ajax också, när de liksom borta mot Ajax, när de också kunde åka dit och liksom sitta lite djupare och bara alltså låta Ajax försöka göra någonting. Och sen så fick de med sig ett oerhört bra resultat därifrån, så att jag tycker väl inte att sista ordet är sagt riktigt ända. Lampard är rätt... jag är en favorit av Lampard. Det är inte svårt att räkna ut det. Men jag tror så, det vore ju en skräll såklart om de hade slagit ut Bayern. Men jag tror inte att det är omöjligt. Det är inte så omöjligt som man tror idag. Eller?
Nej, det jag kan instämma på det. Bayern München har ju haft sina problem genom säsongen med tanke på backlinjen och försvarsspelet. Men ja, vi får se vart det blir när Champions League kommer igång igen. Och med tanke på att vissa spel också återvänds, så det blir en riktigt härlig drabbning nästa vecka. Ja, bara för att sätta City, om de skulle vinna. Jag vet att ni var inne på det i Sportbladets Premier League-podd. Snacka om det. Det skulle ju verkligen vara någonting utöver det vanliga om UEFA måste räcka över den där pokalen till City, som har blivit anklagade med alltihopa. Vad det nu gäller när det kommer till Financial Fair Play. Så ja, ordentlig soppa.
Det hade ju varit oerhört. Jag tror att man får väl försöka och tänka ändå att de som springer runt på planen har ju ingenting med det att göra. Alltså jag vet att det är svårt att tänka så. För att man blir lite förbannad.
Nej,
också. Man blir ju förbannad när en klubb liksom tar till sådana medel, när de inte samarbetar, när de tror sig vara så mycket större än UEFA och alltså en fotbollen i stort. Men ja, någonstans får man väl inse också att jag hoppas i alla fall inte att Pep och spelarna har vetat om det här. Ja, det är klart att de har vetat om det till viss del, att det kanske pågår något fuffens, men det pågår ju fuffens i rätt många klubbar. Så att, frågan är hur UEFA hade känt om de hade vunnit det. Ja. Det hade varit snyggt också, liksom, vinna Champions League, sen bli avstängd i de två kommande åren. Bra sätt då.
Och sen kanske till och med bli av med titeln. Vem vet, de skulle kanske slänga in en sån också. Då tar vi bort det senaste titeln också. Det är ju, sista ordet är ju inte sagt, och som du också sa fint. Det är ju, du är inte ens säker på att City kommer bli avstängda, med tanke på att nu ska det tas till CAS. Och där kommer det gå igenom lite hittan och dittan, och det kan ju också dra ut på tiden, så att City kanske till och med får spela nästa säsongs Champions League-spel.
Ja, jag har inte tagit ut någonting i förskott faktiskt, just på grund av det. Jag känner liksom att här får man invänta överklagen innan man liksom drar några slutsatser, för att det känns som att det mycket kan hända fortfarande.
Ja du Frida, jag skulle kunna sitta och snacka oerhört mycket mer med dig, men jag vet att det finns mycket att göra, och jag är väldigt tacksam för den tid som jag får prata med dig, och jag ser fram emot att kanske få prata med dig snart igen.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Det är alltid trevligt att prata lite fotboll med dig.
Det gläder mig, det gläder mig. Vi kan ju bara kort avsluta med, vad har du att säga om Haaland? Då kanske vi behöver två timmar, men är du också i den här, inte euforin, men det är ju, ja.
Nej, jag är inte euforisk överhuvudtaget. Nej, men alltså jag har ju haft, jag tror att vissa kanske inte förstår mina Alltså jag har ju en hel del norska kollegor som även är liksom ganska nära vänner, så att jag för ju någon sorts anti-Norge-kampanj på Twitter, alltså bara för att liksom reta gallfeber på dem. Så att varje gång liksom Holland har gjort någonting så har jag twittrat ut någonting om Alexander Isak, alltså bara för att väga upp. Men igår fick jag ju alltså det här målet, som det andra målet som Holland gör, det är ju helt sjukt. Alltså jag satt och såg matchen med en kollega som jobbar på The Athletic, och han bara tittar på mig och bara: nej Frida, nu måste du liksom hoppa på det här Haaland-tåget. Jag bara, åh, ja, jag får väl göra det då. Jag tror det tog 20 sekunder innan Jonas Giver, som jobbar på Viasat, tror jag, norska Viasat, och även lite på frilansar på lite tidningar och sådär. 20 sekunder tror jag det tog innan han hade kommenterat någonting. För han kände liksom att det här är ett stort ögonblick när Frida släpper sin anti-Norge-kampanj. Så att, ja, men det är ju sanslöst. Men det är kul också, för tänker man efter så, det är ju alltid något ungt stjärnskott som där som får sig stora genombrott i Champions League. För 2 år sedan var det ju Mbappé. Två år sedan va? Ett år sedan, ja, Frankie de Jong. Och de Ligt möjligtvis, men ja. Och sen så nu i år är det liksom Haaland. Så att, det är ganska häftigt att se unga spelare som kommer att ta för sig.
Verkligen. Det finns ju 1000 siffror, 1000 rekord han typ redan har slagit. Det bör man kanske inte gå in på det här. Men jag tyckte den här övergripande på hans seniorkarriär kan vara rätt så intressant. Det är nämligen, han har gjort 100 matcher nu. Han har gjort 60 mål och 8 hattricks. Och han är 19 bast. Ja, det är så här... Ja, okej.
Okay. Ja, det är svårt att ta in. Men det är så enkelt också. Alltså när man väl kommer in i ett sånt stim. Alltså då kan man ju vara i det stimmet hur länge som helst. Alltså man tror ju på riktigt att allt man... varenda boll liksom man rör vid, att det kommer resultera i mål. Det är lite där han är just nu. Så det blir spännande att se hur länge han orkar hålla i det här, för att det är ju omöjligt att hålla i över liksom, det här kan ju inte hålla på i 10 år i alla fall, så att vi får se hur länge de får jubla norrmännen.
Verkligen, vi får återkomma till Haaland som sagt, men Frida, återigen stort tack för att du vill vara med den här gången, och jag önskar dig all lycka till med alltihopa, så hoppas jag att vi hörs snart igen. Auf Wiedersehen.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.